Martin,
Ja.
jag har funderat och kommit fram till att det hade varit bra ifall du var lite mer René Miro.
Hur menar du då att jag ska dansa och sjunga och spela teater och leda program på tv så?
Nej, jag tänkte att du kunde vara lite mer AIK-are. Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild. And if by chance we make a child, that just means that we're alive and healthy.
Hej och välkomna till avsnitt 140,5, ett bonusavsnitt av Bonuspappan och
Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
Och vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnejd.
Som varje dag förutom söndag kommer ut med det senaste av det nyaste i Halland med omnejd.
Och varje dag inklusive söndag kommer ut på webben www.hn.se.
Just det, jag tänkte mest i pappersform för att jag är en sån gammal människa att jag gärna vill hålla papper i handen när jag läser en tidning.
Men jag tror mer att du faktiskt i snittålder är en webbläsare, typ mellan 40 och 50.
Nej, men jag är precis i skarven där. Det fanns ingen webb när jag var liten.
Nej, just det. Men våra pappersläsare är närmare 70 år i snitt, tror jag.
Det är faktiskt några av de gamla på mitt jobb som läser på nätet, så att man ska inte vara helt åldersdiskriminerande.
Ja, men det tycker jag är kul när man ser pensionärer sitta med paddor och bläddra i e-tidningen till exempel.
Ja, men jag vill ha en papperstidning.
Det är bra det också. Och nu är det alltså dags för ett nytt återbesök i poddens otroliga arkiv.
Mm. Och jag har valt René Miro. Och varför har jag valt honom?
Jag tror det var bland annat för att han tidigare i veckan var programledare för den stora Grammisgalan.
Ja, det är ju en av anledningarna. Och den andra anledningen är att han är så snygg och AIK.
Ja, han har samma favoritlag som du har och vi pratar lite om det i intervjun. Och han berättar bland annat om sin egen bonusfamilj. Han har ju sonen Samson sen tidigare och så nu har han även barn med sin tredje fru, Ann.
Mm. Och Ericsson och Apple, de har sonen Samsung.
Undrar om Samson är väldigt långhårig, tror du det?
Nej, jag tänker att det hade varit för klisché.
Med den bibliska.
Jag tänker att de håller honom väldigt korthårig hela tiden.
Det hade varit smart. Sen växte ju Renny upp i en bonusfamilj också med pappan till sina systrar Zoe och Sarah Dawn Finer, som är sångerskor båda två. Och i intervjun så berättar han även om de övergrepp som han utsattes för som liten. Och det var ju av en person som inte tillhörde familjen.
Ja, det var ju en extremt stark berättelse som han också pratade mer om i det sommarprat han gjorde 2018 där.
Ja, just det. Och sen gjorde vi intervjun i slutet av september 2018. Och det var ju lite roligt för att det var strax innan det stora derbyt mellan AIK och Bayern.
Hammarby, de jävlarna.
Vi satt faktiskt i ett litet rum, jag och Renny, under Friends Arena.
Och jag var inte där för vi var tvungna att vara föräldrar. Och jag var förälder till Saga som var väldigt sugen på sushi. Och då var vi tvungna att gå och äta innan matchen.
Mm, så var det. Men det gick ju jättebra ändå. Han var väldigt trevlig. Och jag tyckte det var kul också att se nu i Grammisgalan när han sjöng med sin biologiska pappa Eric Bibb som ju är bluesartist från USA. Och hans mamma Francine är ju också amerikan och bonuspappan David är ju från London. Så det är en internationell familj.
Men du fick ett litet allergiskt utslag där när de klappade, vad är det du säger, 3-1 eller 3-2 eller...
Nej, det var några i publiken och tyvärr även Renny klappade på ettan och trean i takten.
Sen jag träffade Martin så vågar jag inte längre klappa i takt med någonting. För att jag tror att han kommer att säga att jag klappar fel.
Nej, men är det jazz eller blues så måste man ju klappa på 2-4 för annars svänger det inte.
Jag tänker mer det handlar om att man ska vara unison eller union det vågar jag inte heller säga för att du säger att jag säger fel. Att man ska vara samklang med de andra som klappar. Att klappa dem då, då får jag också klappa dem. Jag ställer mig på att klappa tvärtom, då är jag ju bara en
odd person
out.
Men det blir ju mer som marsch då. Det blir väldigt stelt och tråkigt. Och...
Men vi är svenskar. Ja. Vi är stela och tråkiga och vi ska vara stolta över det tycker jag. Tänk om alla var slappa och roliga istället för stela och tråkiga.
Jag tycker i alla fall att intervjun svängde rätt bra, men det får ni avgöra nu.
Hej Renny Mirro och välkommen till podden.
Tusen tack.
Tack, tack. Kan inte du berätta var vi sitter just nu?
Vi sitter långt under Friends Arena, va?
Ja, i något litet landslagsrum, sa de.
Landslagsrum, ja. Och ska bevittna fantastiska drabbningen mellan AIK och Hammarby.
Just det, Gnaget och Bajen. Och egentligen borde ju du heja på Hammarby eftersom du är uppvuxen på Söder.
Ja, jag bodde mycket på Söder som ung. Men mitt första hem var i Solna, så därför så blev det AIK. Och just det. Har alltid varit.
Ja, men många kompisar på liksom andra sidan idag då?
Större delen av kompiskaran.
Och du vet redan hur matchen kommer gå?
Ja, 4-2. 3-0 till AIK i paus faktiskt.
Häftigt. Ja, vi får se om det slår in, för när det här sänds så är ju...
Ja, match... då är det klart. Ja. Ja,
då är det klart. Ja, vi får tacka AIK för att vi har fått låna det här lilla rummet.
Ja, verkligen.
Och du kommer ju direkt från Jönköping. Det var premiär igår.
Ja, On the Town på Kulturhus Spira i Jönköping.
Just det.
Så jag är rätt mör i kroppen idag, men väldigt glad. Och det känns skönt. Vi hade en bra premiär och det var roligt att göra. Det ska bli en härlig spelperiod.
Mm, ni fortsätter ända fram till
nyår.
Nyår, ja, just det. Och det är Kalle Dajal och
Anna von Spreti. Ja, det är toppen gäng är det verkligen.
Och Leonard Bernstein, märker man det? Är det en annan typ av musikal då när han...
Ja, för mig, jag tycker att det är den häftigaste musiken att dansa till. Han var ju ytterst begåvad när det gäller att komponera musik helt enkelt.
West Side Story är väl ännu mer känd.
Ja, exakt. Alltså. Och den här musiken är nog ännu mer intrikat faktiskt. Mm. Så att det är väldigt roligt.
Både klassiskt och jazz. Och
ja, lite... de blandar allting. Liksom. Så dansmässigt så blir det en stor utmaning. Så det är
just det. Ja. Mm. Ja, det är ju lite roligt. När du växte upp så var det väl både dans och fotboll som dina intressen?
Men fotbollen var större delen av mitt liv där ett tag. Men jag hamnade i en så pass bra klass med dansen att jag kommer inte ihåg exakt när jag bestämde mig för att, men jag kommer ihåg att det inte var speciellt svårt beslut.
Nej. Var du lika bra i fotboll?
Jag vill tro det. Ja. Jag vet faktiskt inte, jag var ju väldigt ung. Men det var framförallt så att jag tyckte att det var så himla kul. Det var det man...
Och så ett sånt väldigt tajt kompisgäng förstod jag det som också. Det är ju inte lika många killar då som dansar.
Nej, och vi har hållit ihop än idag. Så, att det är fruktansvärt härligt och jag känner mig väldigt privilegierad att ha ett sånt gäng.
Mm. Mm. Nu tänkte jag förstås att vi ska prata lite bonusfamilj och då kan vi väl börja med din nuvarande familj.
Ja.
Vilka ingår där?
Det är min fru Ann, vår dotter Li och min son Samson. Från ett tidigare äktenskap.
Ja, just det. Mm. Och han är 14.
Han är 14 och min dotter är 2. Igår.
Ja, grattis i efterskott där. Har ni Samson varannan vecka?
Varannan vecka är det.
Mm.
Så gott igår. Både hans mamma och jag är ju frilansande. Så att ibland så får vi rucka på det lite till hans förtret. Han tycker det är jobbigt numera. Men vi försöker hålla det så mycket vi kan.
Är det stor skillnad annars när du blev pappa för andra gången?
Ja, det blev det ju. Framförallt så märker jag stora skillnad nu därför att i den här åldern så separerade jag och Samsons mamma när han var runt 2-3. Så att nu börjar det bli en stor skillnad för att den här delen har inte jag varit med om.
Nej, just det.
På samma sätt som jag har varit med om nu i och med att jag började dela honom så att säga. Redan då. Så att det känns väldigt, det är väldigt kul. Det är väldigt härligt. Och
han har egentligen inga minnen då heller från...
Nej, inte riktigt.
När du har han inte.
Han, vi var, men Samson var väldigt speciell när han var så lyhörd och känslig när han var. Han är det fortfarande. Men jag kommer ihåg en gång, jag hade ju väldigt svårt att separera från honom varje gång vi skulle byta. Det var bland det tyngre jag har upplevt.
Mm.
Och jag kommer ihåg en gång så satt jag och hade riktigt svårt att släppa taget om honom. Så tog han tag i mig och så sa, men du, det är okej. Jag kommer snart. Och då kom jag på att det var viktigare och bättre att visa hur jag mådde än att försöka upprätthålla att allt var okej.
Okay. Ja,
för att så fort han såg att jag var ledsen så förstod han.
Just
det här känslan i ett rum när en förälder försöker upprätthålla någonting som de egentligen inte känner. Det är då det varit svårt för honom. Så att jag var öppet ledsen. Inte överdrivet såklart, men jag kunde sitta och gråta och han kunde sitta och trösta. Och det var dels var det skönt för mig, men jag tror att han fick en så här är det. Uh-huh. Och det var inte så stor grej, det var det jag försökte.
Nej, inte lägga på, nej. Lägga över ansvaret att, nej, att det är hans fel på något
inte
sätt.
Inte
minst att han ska
utan man
byta.
Bara visa och så.
Mm. Mm.
Men jag och hans mamma haft en, när det gäller Samson så har vi alltid fungerat.
Mm.
Så det är ju, det är jag ju väldigt tacksam för. Och, ja.
Han får vara prio där, att ni måste ju komma överens om allt praktiskt och,
ja.
Och så ju.
Ja, han fortsätter att vara min största prio faktiskt. Mm. Och han kräver en del numera som tonåring, så kräver han att han, det ska vara
så. Och sen så har ju då Ann kommit in i hans liv för ett antal år sedan också, ja. Då och blivit, sen beror det lite på vilken roll man själv vill ta som bonusmamma och hur mycket involverad man vill vara känslomässigt och...
Det har ju varit, nu ska jag inte tala för henne, men min observation har ju varit att de fick en väldigt fin relation från början.
Mm.
Samson var väldigt öppen för Ann, sådär, tog emot henne jättefint. Och Ann var väldigt försiktig och försökte inte tränga sig på.
Nej,
utan lät Samson bestämma takten så gott som det gick. Och det, de hittade en fin relation. Det som har hänt nu är ju... En kombination av att han har ju blivit tonåring, vilket gör att han såklart tycker att vi är ganska ointressanta.
Ja, ja.
Men sen har ju vi fått barn, jag och Ann. Mm. Och jag vet att Ann pratar ofta just nu om att hon vill försöka hitta tillbaka lite till Samson.
Mm.
För det har inte alltid varit så lätt. Och det kan man ju förstå när man mamma för första gången så ska man försöka bolla det där. Och i kombination med att Samson tycker att allting utanför dörren är mycket mer spännande.
Så. Ja, just det. Har han syskon på din mammas sida också?
Ja, han har en bror som är 4 år. Mm. Vilket det för våran del var ju, funkade jättebra. Därför att Samson var liksom redan inne i
storbrorsrollen.
Ja, och det var inte så stor chock. Så jag får ju tacka hans mamma för det faktiskt.
Mm, mm. Och jag menar, det kan ju också vara så att ett gemensamt barn svetsar ihop lite.
Verkligen.
Så det är många som säger.
Ja, och det kan vi nog känna. Även om det är ett stort hopp för dem åldersmässigt så känner vi att det, nu är vi en liten familj, vilket är otroligt härligt.
Ja. Och sen så är du då turné och du är borta mycket och sådär. Det blir väl också, då får man sköta kontakten på andra sätt. Och...
Ja, jag är ju väldigt tacksam för FaceTime.
Ja, exakt. Kan man säga godnatt hur ofta man vill. Och...
Man bara låter datorn stå där medan man lagar mat. Och det är väldigt skönt. Så,
det var annorlunda än förr. Jag tänkte vi ska ju prata lite om, du växte ju upp i en bonusfamilj också.
Ja.
Och vad blev då, storebror fick 2 yngre systrar då, som också är din mammas barn, Zoe och Sarah Dunfiner, som också är ju artister med 2 sångerskor. Ja. Hur var det? Var det en annan situation? För din biologiska pappa var inte med på samma sätt när du var liten då väl?
Nej, inte på det sättet, även om vi hade kontakt. Men jag bodde inte med honom, jag har aldrig bott med honom.
Nej,
jag hade väldigt svårt med det. Dels så tyckte jag att det var jobbigt att... jag tyckte jag blev av med mina föräldrar snarare än att jag fick någonting. Så att det tog lite tid för mig att komma in i. Och jag tror också det var därför det var så viktigt med... De kompisarna jag fick, så att man hittade liksom en familj utanför familjen så att säga.
Mm.
Och alltså båda mina föräldrar, min mamma och min pappa David, det är inte så att de inte tog hand om mig. Det låter lite så ibland när jag förklarar. Men det var bara själva känslan av att de fick 2 döttrar som dessutom var väldigt lika dem.
Ja, just det.
Det var det som var svårast för mig.
Just det, för Eric Bibb som är din biologiska pappa, som är fantastisk bluesartist, sångare och gitarrist och låtskrivare. Och jag har flera skivor hemma och han är ju afroamerikan.
Ja, precis. Så att det har inte jag heller med mig. Alltså, jag har det i mig, men om man ser på mig så är det inte det man kanske gissar på. Så att jag har inte riktigt passat in där heller. Så att det är mer den grejen som har varit svårare för mig än själva hemmasituationen.
Ja,
hemma så visste vi, där har vi alltid vetat liksom att så här ser det ut.
Mm.
Men det är just utåt, och jag var väldigt orolig för utomstående skulle tycka. Och det var känsligt för mig när jag växte upp, kommer jag.
Och det var ju inte lika vanligt heller att man skilde sig eller gifte om sig. Eller,
nej,
eller
precis.
Så att,
precis. Och det, ibland så hade det ju varit lättare för folk i omgivningen att förstå våran familjesituation om min mamma hade varit med min pappa, såklart.
Ja,
då hade de förstått vem jag var. Nu var det ju alltid frågor kring vem jag var. Och det är alltid irriterande när man är känslig för sånt.
Och nu så har du då, kan man säga, två pappor, även om, om du själv är, så är pappa. Så, så är både David och Eric liksom, har sina delar så,
i
ditt liv.
Ja, det har blivit en... Jag har läst mycket biografier, jag tycker om att läsa biografier. Mm, och idrottsmän och musiker. Och det är ofta faktiskt det jag växte upp utan pappa. Men jag växte upp med två, så det är inte...
Ja, just det. Men finns det någon del i den drivkraften att du vill bli sedd och att du vill liksom berätta någonting och så? Eller blir det en liksom efterkonstruktion?
Ja, jag vet faktiskt inte. För mig så har det ju, det här med att bli sedd, det har ju berott på andra saker. Snarare än att jag har alltid känt att jag har haft en bra familjesituation. Men däremot så har det saknats någonting som inte jag fick med mig tidigt. Och det är snarare den som jag har velat att folk ska se. Det är inte så att jag har saknat någonting hemifrån.
Nej, just det. Och samtidigt bodde ni lite i kollektiv, så att du hade kanske flera vuxna runt dig.
Och, det stora fördelen med att bo i ett kollektiv är att man gick runt och frågade tills man fick det man ville ha. Så funkar det. Om man ville ha en macka innan middag så sa en nej. Då gick man bara vidare, så hade jag liksom sex alternativ åt. Så det var ju perfekt.
Så gör ju barnen nu, men nu har de inte lika många frågor då. Där, i vanliga fall så. Sen jag lyssnade på ditt sommarprat och blev väldigt berörd av flera saker. Och en var alla de här starka kvinnorna som du tackade på ett väldigt fint sätt. Din farmor i New York då, Marilyn. Och din moster, Hinda, lite ovanligt namn. Och så mamma Francine förstås och sådär då. Känner du att det har påverkat dig mycket, att kvinnorna har varit starka och som förebilder? Och...
Absolut. Ja, det har verkligen påverkat mig. Jag har fått med mig den delen, vilket jag är väldigt glad för. Det har också, i kombination med att jag valde att dansa, så har det gett mig en sida som, eller en mer hel, en hel bit, så att säga. Så det är jag väldigt glad för. Min mamma är ju drivkraften i, hon är liksom navet i hela vår familj egentligen. Så att de som är runt omkring henne, det går liksom inte att missa det hon utstrålar. Och för mig så har det alltid varit viktigt att försöka ta in de delar som hon har lärt mig. Hon har lärt mig det genom att vara sig själv. Det är mest det. Det är inte så att hon har liksom försökt att visa att så här ska det vara, utan hon föregår med det exemplet, så att säga.
Men finns det fortfarande någonting i dans som liksom att det anses kvinnligt på något sätt?
Ja, tyvärr är det ju så.
Jag menar, det, när man gör tester, alltså man ser, mäter syreupptagningsförmåga till exempel, så är det ju balettdansarna, killarna där, de slår ju nästan alla andra idrottsmän.
De är ju i närheten av gymnaster ofta. Men tyvärr är det kulturen som det kommer från och traditionerna, och så det anses vara feminint fortfarande. Och det roliga nu är väl att man kan visa att feminint är bra.
Ja, absolut.
Det är ju det som är att det inte är svagare, att det inte är på något, att det är jämlikt på det sättet. Och vi som har dansat och vi som har känt det där, vi har ju känt att den sidan har ju bara gett oss större perspektiv på liksom på livet, helt enkelt. Så att det är en synd fördom det där, men så är det.
Men det kan ju bli en bredare palett också att använda. Du kan ju gå in i det kvinnliga och växla lite mellan och få kan ju bli spännande karaktärer.
Man blir en hel människa liksom. Det behövs. Det behövs.
Och jag kan ju tycka, när jag ser gamla filmen Singing in the Rain, och jag minns just det här dansnumret när det är väl Donald O'Connor som springer upp och gör en våld på väggen och de är i soffan det är fantastiskt, det är en sån favoritfilm.
Den är så fin.
Och sen när jag såg La La Land och blev helt knockad av hela inledningsnumret där på bron och dansen och det jazziga.
Gene Kelly gjorde ju någonting som var väldigt stort för dansen överlag, och det var ju Att han försökte ta in det till, inte klä upp sig, utan han försökte vara den vardagliga mannen. Så han gjorde det oftast i jeans och arbetarkläder i, och det var inte så uppklätt hela
tiden. Nej,
just det. Skulle inte vara frack och det skulle inte vara, utan han försökte föra in det, och han dansade gärna på gatorna, han dansade i gympasalen, du vet, sådana där grejer. Och det betyder mycket, därför att det finns ingen som kan vara mer mjuk och lyrisk och än vad Gene Kelly kunde vara, liksom. Så att
för det där var med, där var det,
ja, där var det frack och det var mycket lite, snyggare och elegantare, och det var en, kanske lite äldre skola, inte på något sätt sämre, men bara en äldre skola, liksom. Gene Kelly hade inte varit den han var utan Fred Astaire, så att säga. Men det är häftigt att se alla de här olika, och han gjorde det så medvetet, Gene Kelly, så att
Och sen som du, Sammy Davis, som du och Carl Dyer, ja, har en egen show om To Sammy With Love, som jag inte har sett, men ni har ju varit i Halmstad bland annat, ja, vet jag, och så. Och jag menar, se på hans liv som är då svart, jud, homosexuell, ja, liksom den slår ju underläge på ett sätt. Och
han kom ju, han hade ju också känsligt mycket på grund av hudfärgen. Vart ju familjesituationen som varit väldigt annorlunda. Han fick ju en dotter och sen så adopterade de två söner.
Ja.
Och så han fick ju också en väldigt, en annorlunda familjesituation helt enkelt. Och den dottern har skrivit en bok som är hjärtskärn. Det var alltså faktiskt. Den är, det är tufft. Men det är ju skönt att se att hon har landat.
Tänker du mycket på liksom föräldrarollen eller papparollen och sådär? Eller
ja, det är, nej, min... mina barn, det är mitt allt. Så att det, för mig är det viktigt att försöka vara så bra pappa jag någonsin kan. Vilket jag tycker är svårt. Jag tycker det är svårt att vara förälder, men jag tycker också det är fruktansvärt roligt och spännande. Så att det hjälper mig att ta mig igenom vardagen, faktiskt.
Sen också i ditt sommarprat så berättar du om övergreppen som du utsattes för som ung då. Har det påverkat din föräldraroll på något sätt? Är du mer vaksam och orolig själv?
Jag försöker inte oroa mig, för att då tror jag att jag bara skulle syssla med det. Jag är nog vaksam, men jag försöker inte att mina barn ska märka av det på det sättet. Däremot, det jag vet, och det är att vara närvarande. Och det är inte bara att man, det är inte nödvändigtvis att man måste vara fysiskt närvarande hela tiden, men att fråga konstant om hur det är och vad de gör och
med var delaktig, liksom,
var delaktig. Och, ja. Det är det jag känner. Och med Samson har det gått bra. Jag har haft det jobbigt, tycker jag, för att jag inte har haft honom halva tiden. Men jag ser fram emot att vara så närvarande jag någonsin kan i Lis liv och fortsätta med Samson. För att det känns som att det är där man plockar upp det, helt enkelt. Om det skulle vara så att det känns fel på något sätt. Men det är ju min värsta mardröm är ju, så att jag tänker inte på den så ofta, för att det blir, ja, då vet jag inte hur jag ska ta mig.
Nej. Men du valde att berätta, då måste du ändå vara ganska färdig själv med det innan.
Ja, nej, så är det ju. Alltså, det kommer ju alltid vara, jag är klar med det, och det känns som ett, framförallt konstigt, märkligt nog så var det genom sommarpratet så var det ett kapitelavslut för mig och min familj, och framförallt mina föräldrar kanske, att en chans att känna att de kan släppa det nu också. För det har inte varit lätt för dem heller. Men för mig så känns det som att det är klart. Och det är en del av mig. Det är en del som har format mig. Och jag är ju lycklig med den jag har blivit. Så att det är inte att jag tackar för det, men det är en del av det.
Man får äga det liksom. Man får äga omfamna det och acceptera det. Och sen...
ja, och sen kommer det upp ibland. Jag får ju ibland, det kan göra ont när jag tänker på den, på mig själv som liten. Men jag har ju pratat med min son om det.
Ja, just det.
Och det var viktigt för att, dels för att han ska veta om att det kan hända. Och ja, tyvärr är det ju så att det föräldrarna gör, det blir ju det som är närmast barn oftast. Men han tog emot det väldigt fint. Han hade sina frågor och det var speciellt det också. Och jag var noga med att fråga om han tyckte att det var okej att jag pratade om det. Därför att om jag hade satt honom i en situation där han hade tyckt att det var jobbigt, då tror jag att jag hade låtit bli faktiskt.
Ja, just det. Inför hans kompisar, ja, till exempel. Exakt. Eller så. Men det är jättefint att du går ut och kan bli faktiskt en förebild. Och att man kan se, tyvärr kan det hända vem som helst.
Ja, så är det.
Och det kan finnas de här förövarna. Kan också finnas överallt, tyvärr. Ja. Och... vi vill ju önska dig jättelycka till nu med din familj Och så den här spännande matchen som vi ska gå upp och se nu.
Ja, det ska bli väldigt spännande.
Ha det jättebra.
Tusen tack.
Tack så mycket. Ha det gott.
Tack så hemskt mycket.
Hej då. Hej.
Tack Renny Miro. Och tack för att du håller på rätt fotbollslag. Det är lite roligt det här med att när vi har haft en gäst i podden så plötsligt känns det som att se dem överallt. Så nu ser jag Renny Miro överallt. Han är med i, han var ju då med i Grammyskalan som vi sa innan.
Ja, och sen så spelade han ju en föreställning Vegas 5 gånger utsålt med Carl Dajal. Och sen har vi sett att han ska vara programledare i ett nytt datingprogram i TV4. Det heter Flirty Dancing.
Det låter ju extremt spännande. Ska de paras ihop då kanske med någon vilt främmande människa så ska de dansa och flirta och bli tillsammans?
Ja, efter de har dansat så får de avgöra om de ska fortsätta dejten, tror jag det var. Och det har premiär den 5 mars.
Jag tror de kom på namnet först och sen programmet. Jag tänkte, Flirty Dancing, det låter väl jättebra. Och sen var de tvungna att komma på en programidé runt just namnet Flirty Dancing.
Det tror jag också. Och det är ju möjligt att det är ett utländskt format som det kallas i tv-världen, att det är importerat från USA eller Holland kan det vara också. Där har de kommit på många program som sen har kommit till Sverige.
Mm. Men sen sjunger han väl också tillsammans med sin syster Sarah Dawn Finer.
Mm. Det är på Kina Teatern 29 april. Sound of Musicals heter den enda kvällen där Sarah pratar och sjunger med en Broadway-stjärna som jag inte hade hört talas om, men som heter Brandon Victor Dixon.
Mm. En sak som jag inte visste, det var att Renny Miro är med i Peter Jöbacks långfilm Jag kommer hem till jul.
Ja, just det. Den har vi ju inte sett än, va?
Nej, den hade premiär nu i julas.
Ja, just det. Vi kan väl se den någon gång.
Det tycker jag.
Mm. En sak som jag inte visste var att han har varit med i teamet bakom en låt som har vunnit hela Eurovision.
Va? Vilken då?
Och det var Azerbaijans bidrag 2011. Det hette tydligen Running Scared. Och Renny hade gjort koreografin till de svenska dansarna. Och det var även svenska låtskrivare.
Det är bara Renny Miro och Björn Kjellman som kommer ihåg det.
Ja, och en av dansarna var hans dåvarande fru Åsa som är mamma till Samson då. Men det året så tävlade Sverige med, det var Erik Sade med den här Popular tror jag som kom 5:a eller något. Så det var väl rätt hyfsat ändå.
Mm.
På tisdag så kommer ju ett ordinarie avsnitt av podden och där tänkte vi prata lite om vad som händer i en bonusfamilj när en av vårdnadshavarna flyttar lite längre bort.
Mm, det är ju en situation som vi har hamnat i nu till exempel och vi har haft ganska många diskussioner i diskussionsgruppen som rör just detta.
Ja, just det. Vi kan väl säga att vår familj kommer att påverkas till sommaren, men det är ju inte någon av oss som flyttar. Utan en av barnens pappor.
Mm. Om ni har någonting att tillägga i den diskussionen så hör gärna av er på Instagram eller Facebook där då bonusfamiljernas diskussionsgrupp finns som vi nämnde innan. Och där är alltid öppet för era funderingar och tankar.
Och vill ni mejla så kan ni skicka till bonuspappan.plusmamman@gmail.com.
Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
Men också härligt!
Men lite jobbigt tyckte Martin det var nu som jag stal hans catchphrase.
Ja, lite jobbigt faktiskt.
Hej då! Jag tittar ju på RuPaul's Drag Race nu. Och RuPaul är the queen of catchphrases.
Aha.
Och det är så jäkla jobbigt. Och jag har tänkt på att, tänk om folk lyssnar på många av våra avsnitt och så hör de samma catchphrase hela tiden.
Ja, men det är väl bara en catchphrase.
Nej, vi har ju början där. Bonusfamiljens diskussion. Ja, en podd om livet i en bonusfamilj med ett skamgrepp.
Men det... Vad sa du? Skamgrepp?
Skamgrepp.
Bonusfamilj med skamgrepp. Nej, jag tycker inte det är så farligt att ha ett i början och ett i slutet.
Okej då.